och här är Ekot. USAs president Donald Trump har pratat med Rysslands president Vladimir Putin i telefon. Det här skriver Trump på sociala medier. Och de två världsledarna ska, enligt Trump, bland annat ha diskuterat Ukrainas drönarattack mot ryska flyg för några dagar sedan. Och Putin underströk då mycket starkt att Ryssland kommer att behöva besvara attacken, det skriver alltså Donald Trump. Svensk offentlig ekonomi går plus med invandrare. Det här visar en rapport från Konjunkturinstitutet. Ett undantag är flyktingar, i alla fall under de första åren. Det är Sverigedemokraterna som vill ha rapporten. Oskar Sjöstedt är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
De bekräftar det vi har sagt i ganska många decennier. Flyktinginvandringen är på det stora hela kostsamt.
Rapporten som presenterades under onsdagen bygger på hur mycket utrikesfödda betalar in i skatt och hur mycket de får i bidrag. Under 1980-talet bidrog gruppen till de offentliga finansernas tillväxt. Sen hamnade gruppen på minus fram till 2016. Utrikesfödda har sedan dess återblivit ett plus. Till exempel bidrog de med 6 miljarder år 2022. Samma summa som de inrikesfödda kostade det året. Oskar Sjöstedt igen.
Arbetskraftsinvandringen har varit positiv, flyktinginvandringen har varit negativ.
Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen är inte överraskad över siffrorna från Konjunkturinstitutet.
Det är ju ganska väntat att Sverige tjänar pengar när det kommer människor hit för att jobba och att när vi använder vår medmänsklighet och ta hand om världens utsatta flyktingar så innebär det också en kostnad.
Reporter där Ivan Garcia. Nu kommer det kritik från flera håll mot regeringens planer på att hyra fängelseplatser utomlands. Fackförbundet Sekos ordförande Gabriella Lavecchia säger att det är ett mycket dåligt förslag. Svensk myndighetsutövning har vi i Sverige, säger hon. Gabriella Lavecchia sitter i Socialdemokraternas partistyrelse. Även Akademikerförbundet är starkt kritiskt och skriver att flytta svenska intagna till ett annat land innebär stora risker och de ser också en oro för personalen och rättssäkerheten. Och polisen har idag beslutat att förlänga tiden för säkerhetszonen eller visitationszonen som det kallas som de haft i två områden i Örebro. Den förlängs med en vecka, rapporterar P4 Örebro. Den här säkerhetszonen inrättades för två veckor sedan efter att flera grova våldsbrott skett i områdena och att det finns en konflikt mellan olika gäng. Sedan dess har också flera personer frihetsberövats. Ekot Johan Hellström.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Thank you. Vi hörde Song Jin-Shu framföra musik ur Maurice Ravels verk Miroir. Vi hörde Alborada del Gracioso. Och ett gracilt, vad då för något? Ja, den här spanska titeln, den har ingen, den är inte så exakt i sin översättning. Alborada betyder gryning på spanska och galiciska, men det kan också betyda olika saker när vi är inne i musiksvängen. Det kan vara en sång för en bröllopsdag eller något man vill hylla. Det kan vara folkdans, det kan vara en galicisk folklåt. Och sen kan det också vara en rytmisk fri musik som spelas på säckpipa och trumma. Men troligen så är det ändå soluppgången eller gryningssången som Ravel har skildrat här i Miroir. Gryning är det ju verkligen inte nu. Vi väntar väl på skymningen om några timmar. Solen går ju ner så sent så här års. Det är ett tag kvar. Och i väntan på den då så kan vi väl ta och lyssna på musik av Claude Darieux. Vi tar en dessert. Andresatsen ur Claude Darieux dessert för blåsare. Atlanta Chamber Winds spelade, Robert J. Ambrose dirigerade. Nu till en opera som chockerade och tjusade när den hade premiär 1905. Ja, något liknande hade inte publiken varit med om förr. Det handlar om Richard Strauss Salome. Tonspråket, det var djärvt. Berättelsen var ju visserligen välkänd från Bibeln, men ändå fullspäckad med snåriga relationer och situationer. Och så hade han dessutom mage att lägga in en sexig dans mitt i det hela, utförd av huvudpersonen själv, Salome. Det var alltså inte lite krav som han ställde på Marie Wittich, den första Salome. För sopranen som sjunger huvudrollen måste ha en rejäl röst. ska kunna komma undan med att spela en 15-åring och dessutom kunna dansa förföriskt. Och Wittisch, hon ansåg att de sju slöjornas dans, som den heter, där slöja för slöja faller av allt eftersom, att den var så omoralisk så att hon absolut inte tänkte genomföra den. Men då hotade Strauss med att lägga ner hela föreställningen. Så det blev en kompromiss. Wittisch, hon sjöng rollen, men en dansare fick utföra själva slöjdansen. Och den musiken har blivit operans hit, och här är den.
Thank you.
De sju slöjornas dans ur Salome av Richard Strauss. Kazuki Yamada ledde Orchestre de la Suisse Romande här i en inspelning från 2013. Strauss vid premiären där, eller omkring premiären 1905. Han verkar ha varit väldigt nöjd med sin opera. För på genrepet så satt han långt fram i salen och tittade. Och när sista tonen var tagen och orkestern var avslagen så blev det helt tyst. Och så tändes ljuset i salongen. Och där satt Strauss. Och han sa, ja, jag tycker det lät bra. Och först då kom applåderna.
Thank you.
Vi fortsätter med mer musik från scenvärlden, kan vi väl kalla det. Det här var Sergej Prokofjevs ballett Askungen, Stora valsen ur andra akten, men då förstås i ett arrangemang för fyrhändigt piano. Och det var Olga och Alexander Sitkovetsky som spelade tillsammans här. Och vi ska stanna kvar på scenen. Vi ska nämligen få ett orkesterarrangemang från en opera, Harry Janosch, av Zoltán Kodály. Vi har intermezzot här för cimbalom och orkester.
Thank you.
Maris Janssons ledde Oslos filharmoniska orkester. Roger Karlsson spelade cimbalom. Vi hörde intermezzot ur Zoltán Kodály's Harry János. Harpisten Marshall McGuire här i tredje satsen ur harpsonat av Peggy Glanville Hicks. Vi har gått in i midsommarmånaden juni och vi närmar oss så smått sommarsolstånd och midsommaraftonsfirande. För min del så är midsommar lika med Dalarna. Inte för att jag alltid firar där nu mer, men för att jag växte upp med midsommarstångsresning i gropen och efterföljande folkdans i Leksand. Traditioner sitter som bekant hårt. Det finns ju många svenska tonsättare som har skildrat Dalarna i musikväg. Mest känd är väl Hugo Alfvén kanske, men Erland von Koch kommer inte långt efter. Han skrev sin andra symfoni i Dalarna sommaren 1945 och den har fått namnet Sinfonia Dalecarlia. Och man kan ju riktigt känna hur man står där på Fäbovallen och hör näverluren kalla samman folk och fä i starten på tredje satsen ur symfonin. Och sen så får man njuta av folkmusikinspirerade nordiska melodier i mollton. Sveriges Radio Symfoniorkester ledd av Beethoven Andersson här i tredje satsen ur Erland von Kochs Dalecarlia, symfoni nummer 2. Nästa tonsättning är gjord av Allan Pettersson. Vi hör Mitt hjärta behöver ett litet barn.
Thank you.
Monica Grop och Cord Garben här i Allan Petterssons Mitt hjärta behöver ett litet barn, en text av Jarl Hemmer. Hemma i P2 är strax slut. Jag heter Britta Svanholman och vill allra sist påminna om att hänga kvar i kanalen, för snart blir det konsert från Stockholm Early Music Festival. Och jag vill också välkomna Julian Wachner allra sist i Starburst av Jesse Montgomery.
Då har det blivit dags för konsert i P2 som ikväll sänder live från Tyska kyrkan i Stockholm, som med sin ståtliga spira med tupp i toppen som reser sig över Gamla stans takåsar, bara några kvarter från Kungliga slottet. Från och med idag och 4 dagar framåt är detta centrum för Stockholms egen festival för tidig musik. Välkommen till Stockholm Early Music Festival, hälsar jag som heter Francis Schocknesy.
Och så jag då som heter Anna Petrini. Och ja, det är faktiskt den 24:e festivalen i ordningen som invigs ikväll med den hyllade italienska ensemblen Accademia Bizantina. De har med sig musik av den enligt oss mångfacetterade och hejdlöst produktive Antonio Vivaldi. Det blir konserter från den populära samlingen Lestro Armonico, som var lite grann Vivaldis nyckel till framgång. Och mer virtuosa verk som skrevs för dåtidens mest framstående musiker. Francis, vad kan du berätta om kvällens italienska gäster?
Ja, det är riktigt fint besök vi har fått i Stockholm och i P2. En av vår tids kanske finaste barockensembler kan man nog kalla dem. De leds av Ottavio D'Antone som är cembalist, och han kommer leda ensemblen från sin plats vid cembalon, alltså Accademia Bizantina. Och utöver Ottavio D'Antone så är de 9 musiker i ensemblen. De spelar fioler, viola, cello, bas och en luta också, som verkligen bidrar till deras klang och deras sound. Och så är det konsertmästaren Alessandro Tampieri som